God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Som ni har väntat, det är söndag igen och vi är live nästan klockan 8 varje söndag. Men nu är vi här. Ikväll så har vi avsnitt 411. Vi har den 24 maj 2026 och ett laddat program. Vi ska prata om den indiska invasionen och om Thomas Massey i Amerika. Och lite grann om Australien. Men innan vi går in på det ska jag säga hej till mina medvärdar. Ikväll har jag Råka och Tobias. Tjena grabbar.
Hallå.
Hej, hej.
Hur är läget?
Jag har också gräsklipparproblem för tillfället.
Visst, vad har du för något?
Jag har fått klippa med... Nej, det var bara batteriet som var slut.
Har du batteri? Ja, du menar för tändningen?
Och gräsklippare,
ja. Ja, okej. Okay. Inte att du köper något sånt där elektroniskt.
Nej. Så jag tog väl 6 timmar att klippa gräsmattan, typ.
Ja. Oj, hur stor...
Hur mycket? Sax, eller?
Hur mycket, ja precis, hur många kvadratmeter har du?
Med en gräsklippare som man går efter, vad kan det vara? Tomten är ju 0,8 hektar.
Uff.
Men hade du inte åkt gräsklippare, sa du?
Ja, men batteriet var slut.
Ah, okej, okay. Så du fick gå istället.
Ja,
men du hade en backup ändå.
Genom att göra det på 6 timmar istället för 2 timmar så har jag väl sparat typ 200 kronor eller någonting. Absolut inte värt det.
Det är jävligt ariskt att ha en backup i alla fall, måste man ju säga.
Ja, men man måste ju ha för att som komma under buskar och runt på allt.
Du använder den ändå för jobbiga ytor. Sådär.
Jo.
Ja.
Vi har ju äppelträd och sånt där i vår trädgård, så man måste ha någon annat. Vi har ingen åkgräsklippare heller. Då.
Men grejen är att vår åkgräsklippare har aggregatet fram. Och när du har aggregatet fram så når du ganska bra runt träd och buskar och sådär. Du får ju dock finlira om du har små buskar så du inte kör sönder dem helt.
Fast sen finns det ju små träd också med grenar rätt lågt.
Jo.
Då funkar det ju inte med åkgräsklippare. Vi har faktiskt köpt en robotgräsklippare här om året.
Så att, ja. Funkar det?
Ja, funkar fint. Den tar ju bara på liksom närmsta området runt huset då, där man vill ha allra finast. Då kör vi med annat.
Mm.
På resten.
Alltså har ni mycket gräsmatta nu också?
Nja, alltså om vi skulle klippa allt väldigt regelbundet så skulle det väl handla om kanske 6000 kvadratmeter kanske.
Men, herregud.
Ja. Det är mycket.
Vi har kanske hälften.
Men om du har 0,8 hektar så är det väl 8
000. Ja, alltså tomten som allt. Men här är ju åkermarken.
Ja, okej.
Okay. X antal procent.
Ja, jo.
Nej, men jag tror det är något sånt. Ungefär 6 000 tror jag kanske med, som skulle vara. Men som sagt, vi klipper inte allt utan mycket lås bara ibland.
Okay.
Ja, en uppdatering i mina problem är ju att, för att återgå till NS-tipset förra veckan, lämna in den, det gick inte. Det var helt upptaget hos de som ska fixa den. Nu har jag beställt en vajer och jag beställde originalvajer nu som kostade typ 400 kronor extra då, givetvis.
Så du ska försöka själv ändå? Alltså.
Så att den ska passa. Alltså, den andra vajern, den var ju budgetvajer. Så att jag hoppas att det var det som var problemet. Och så nästa helg så kommer jag ligga under den där jävla gräsklippan igen.
Så du var för snål alltså först?
Jo, exakt. Ja. Så det kan bli ett NS-tip nästa vecka. Snåla inte på vajern. Det kommer att spara många tårar.
Nej, precis. Jag har också att köp. Snåla inte med batteriet.
Nej. Yes. Ja, så innan vi går in på materialet ikväll ska vi prata om donationer. Swishen är nedstängd, så som vanligt så återgår vi till underjordskontanter. Så ni som är födda på 80-talet och kanske före det kommer ihåg att vi hade pengar, fysiska pengar som man höll i handen. Kallas kontanter. Man tar ut dem i hålet i väggen med ett bankkort. Och så sen så köper du något kuvert och så skriver du adressen som du hittar i våran radioartikel på nordfront.se och skickar det till våran postbox. Och som vanligt, lasta gärna ordentligt i kuvertet och skriv ett meddelande. Skriv en kommentar eller en fråga. Då kommer vi att läsa upp kommentaren eller kanske till och med besvara frågan i slutet av programmet. Och räkna också med att det är lite lagg till postboxen. Det tar kanske 2 veckor innan vi har sett ett brev. Då går vi in i programmet. Och jag tänkte börja med att uppröra alla. Jag har en grej som jag har stört mig på nu i några dagar. Och det är krympflationen. Känner ni till den?
Oh ja.
Den kallas ju för shrinkflation på engelska.
Och speciellt glass som vi pratade om för några avsnitt sen, så det är ju som sinnessjukt små.
Exakt. De är jävla små och de blir dyrare. Mm. Det är inte nog med att de blir små. Man höjer priset också. Det är så vidrigt hur de håller på. Och det berättade jag också kanske för en vecka sedan att Max skrovmål. Alltså det är ju skrivet in i Sveriges grundlag att ett skrovmål på Max är 2x45 grams hamburgare. Så att när jag gick på Max och hittade ett billigt burgarmål och tänkte shit, alla andra burgare är så dyra, jag köper det här skrovmålet. Det visar ju sig att de har skalat av minst 20 gram från de där burgarna. Så det kanske var 35x35 eller något sånt där.
Utan att det står någonting som...
Ja, så... Jag vet inte om det finns något finstilt, utan det stod skråmål med pamfrit. Ja, det går säkert att läsa någonstans att det var 35 gram.
Så är det som en oskriven lag att det ska vara 45 gram?
Jo, det har det varit sen. Det är sen länge. Sen barnsben. Nej, men det är vidrigt hur de håller på. Och nu, för någon dag sedan, så köpte jag en påse pamfrit. Som man gör när man arbetar. Man har inte råd att göra sina egna pommes frites. Man måste gå och köpa dem i frysdisken. Och jag måste ju ha mina 3 källor av fröoljor i varje måltid. Så jag var också tvungen av den anledningen att köpa de här pommes fritesen. Men då upptäckte jag att det var en stor påse pommes frites. Och jag hällde den på plåten och skulle slänga in den. Och då läste jag på förpackningen att det var 900 gram. Pommes frites.
Ja, så jag har gått ner från ett kilo till 900 gram.
Och det tänkte jag i mitt stilla sinne. Tänkte jag, shit, potatisen måste vara så dyr. De måste skära in på 100 gram potatis i påsen.
Det har ju en våldsam, vad heter det, överproduktion på potatis i Europa.
Mm.
I Belgien så ligger det ju stora högar överallt, vet jag.
Jo, potatisen är ju typ, exakt. Dels är det att vi producerar för mycket och att det alltid är det billigaste som finns att köpa. Det är potatis.
Ja, i vanliga fall också så är det ju gratis nästa.
Det har jag ju tänkt många gånger när man odlar egen potatis att det är ju fan inte ens värt det. Det är ju bara att gå och köpa 20 kilo. Så har du ju flera veckor och det kostar dig ingenting.
Mm.
Om man jämför med arbetet, det är att bara odla 20 kilo.
Ja. De säger ju det att om man odlar potatis är det bara för att man gillar att göra det själv och äta eget. Precis.
Jag gör ju det för att det växer av sig själv. Det är typ det enklaste att odla, det är bara därför jag gör det. Så att man får lätt ihop 20 kilo om man bara planterar så mycket potatis. Så, nej men just det där att 1 kilo blir 900 gram, 0,5 kilo blir 450 gram och ingen tänker på det. Och priset stiger. Det är inte det att priset är detsamma utan priset stiger också. Så.
Ja, nej, det skulle jag kunna välja en i alla fall så skulle man kunna... sväljer nästan i alla fall.
För det var ju sagt nu. Åkesson har ju gått ut och skrytit att de har ju sänkt momsen till vad var det? Lägst, var det den som sänktes till lägsta EU-nivå eller var det de halverade momsen tror jag det var. Ja, de halverade momsen. Och nu skryter ju då ID-gänget med att de har gjort typ årtiondets billigaste matpåse eller något sånt där. Att du sparar tusentals med kronor i månaden. Men när producenterna och då antar jag återförsäljarna i butikerna gör på det här sättet, så är det jävligt svårt att mäta hur mycket pengar du tjänar egentligen. För du köper ju mindre mat för mera pengar hela jävla tiden.
Ja, alltså det måste ju vara uppföljning på priserna i så fall, att det är som oskäligt, vilka det knappast har.
Men då måste de ju ta in, beakta kilopris hela tiden.
Jo.
De kan ju inte bara ta vad produkten kostade för ett tag sedan, för att de håller på att jävlas på precis varenda jävla område, det stör mig. För nu då kommer ju den nya standarden bli att ja, men det är 900 grams påse. Så har det alltid varit. Är det inte mer logiskt att sälja ett kilo eller ett halvt kilo? Ja, det var mina åsikter i alla fall. Och nu har jag fått upp blodtrycket lite grann. Så jag tänkte att vi pratar om det vi alla har väntat på i många år. Den indiska invasionen. Och det här har jag faktiskt själv pratat om och varnat för i många år. Att Indien, som är mellan 1 miljard och 1,5 miljard människor, de kan skicka oändligt med människor till ditt vita land utan att det ens gör en bula i deras ekonomi, deras demografi, ingenting. De vill helt enkelt bli av med det sociala underskiktet där hur som helst. Och de hittar hela tiden nya vägar att göra det på. Och det var när jag såg förändringen i Kanada för några år sedan. Det är typ 4 år sedan kanske, 3-4 år sedan som det började. Men miljoner med indier har nu flyttat, som jag förstår det, i alla fall, till Kanada. Och varje dag så kan man se de här typiska indiska intrycken på samhället. Det är folk som bajsar på stränder. Det är långtradsförare som massmördar folk på vägarna. Och det är till och med indiska gäng. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men de bildar till och med gäng. De sysslar då med gängkriminalitet i Kanada. Och de är inte muslimer. De är ju sikher och hinduer. Vad är sikher för dem? Det har fan inte ens kollat upp. De har ju det där svärdet, det vet jag.
Turban och svärd, då vet jag ingenting.
Är de såna här andar i flaskan? Typ.
Kanske bajsar i flaskan. Men...
Ja. Jag känner till dolken som de mördar folk med. Och de har den där turbanen och någon skägg. Och så har de någon skruv på mustaschen också. De andar i flaskan. Känner du till något, Tobias?
Nej, jag är inte duktig på det där. Vad som är speciellt för dem.
Nej, men det...
sikhismen, eller vad det nu heter, så är väl en avknoppning från hinduismen på något vis. Så det är, i alla fall tror jag det är ganska närbesläktade.
Yeah. Jo, men det är den varianten i alla fall. Så det har ingenting med religion att göra att de förstör vita länder, utan det har helt med ras och kultur att göra. Så det som har hänt nyligen är ju att EU med Ursula von der Leyen i spetsen skrev ju en överenskommelse med Indien om ökad frihandel och underförstått att vi ska ta in massa arbetskraftsinvandring också.
Ursäkta att jag avbryter, men det är två helt separata religioner.
Okej, okay, det är bra. Bra att vi är... Hittar du någonting om sikherna? Vad gör de?
Så långt har jag inte kommit än. Jag vill bara inte ha totalt säga något totalt fel utan att jag rättar mig själv.
Vi forskar live i den här podden. Så det var ju varningssignalen som gick ut. Och det här var ju några veckor sedan vi pratade om det. Och nu har ju då president Modi, Indiens president, gjort en Eurotrip. Och bland annat då turnerat genom de nordiska länderna. och därmed också Sverige. Och jag läser här på SVT. Strax efter lunchtid söndag landade Indiens premiärminister Narendra Modi i Sverige för ett officiellt besök med fokus på starkt samarbete mellan länderna. Han välkomnades på Landvetter av statsminister Ulf Kristersson. Besöket sker i ett läge där relationerna mellan Sverige och Indien vuxer sig allt starkare. Inte minst inom handel, innovation och grön omställning. Hör och häpna. Under dagen hölls samtal om elektroniskt samarbete, investeringar och säkerhetspolitiska frågor. Så strategiskt partnerskap. På söndagskvällen höll statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff med indiske premiärministern Modi och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Där meddelade Kristersson att Sverige och Indien lanserar ett strategiskt partnerskap med fokus på bland annat klimatet och rymden. Samtidigt ska ekonomiska utbytet fördubblas inom 5 år. Detta är ännu en milstolpe i våra relationer, säger Kristersson. De har alltså klimatet och rymden i fokus.
Klimatet med Indien,
jo. Jo, det är ju det. För att de är ju kända för grön politik. Och
fina floder.
Ja, floder som flyter fin. De hanterar soporna bra.
Ja, de tar med allt väldigt effektivt ute i havet.
Ja, exakt. Så, alltså, det finns till och med en lek man kan göra på internet som, jag vet inte om det finns något officiellt namn där, men det handlar om att man släpper en pin i Google Maps och så sen kör man en 360 view eller 360 vy i Google Maps för att hitta en plats i Indien utan skräp eller bajs.
Så jag testade faktiskt här för några dagar sedan. Ja. Google Maps hade en bugg inom citationstecken så att det bara visade som stillbilder var man än släppte.
Ah.
Det var som bilder på fina tempel och fina landskap och så vidare.
Jaså? Nej.
Men jag ska måste testa på nytt igen om vi nog ska live-forska i podden.
Det borde ju gå att hitta ut i någon skog någonstans där de liksom inte har någon skräp.
Men... Jag vet inte, går det? Det är 1,5 miljard skräpande människor i det där landet.
Ja, det är sant.
Nu fyller de säkert alla ytor.
Möjligtvis vid fötterna av Himalaya.
Mm. Något sånt. Där turisterna ska vara, för att vara rent.
Jo.
Jo, nej, men till och med ungar på min ungars skola spelar det där spelet. Så att det är jävligt känt. Det är en meme på internet att Indien är ett bajsland och det är skräp precis överallt. Så nu ska Sverige ska lära sig av Indien hur vi ska hålla rent. För Sverige har ju problem med sopor och utsläpp. Vi källsorterar ju inte. Eller typ gör allting för att hålla...
Bäst i klassen.
Jo, alltså bäst i klassen. Trots att vi är typ bäst i klassen. Vi kan inte slappna av. Vi ska fan ha noll utsläpp. Noll skräp. Så att jag antar att det är Indien som kommer att vara nettovinnaren i den affären. De kommer få lära sig hur man källsorterar. Medan Sverige då kommer få lära sig hur man får ut i rymden.
Men varför Indien producerar i rymdutforskning? Typ en dålig datoranimerad video när någon...
De får ju till månen här om året. Var det inte så? Var det 2 år sedan nu? Indien på månen.
Får det egentligen ändå? Jag har sett en animerad video där det visar hur jag såg ut.
Men tror du att det är en konspiration?
Ja, jo.
Jaha. Säkrade Indiens mjuklandning på månen. Fan, Luleå tekniska universitet har hjälpt till faktiskt. Det visste jag inte.
Mm.
Det här är svenskarna, för det stod att svenskarna skulle vara inblandade nu i att utforska Venus. Och vad som händer där. Och då försäkrade Kristersson oss om att vi ska inte landa på Venus. Utan vi ska bara flyga omkring med lite svensk tech och forska. Så tydligen så var de ju på månen. Och jag läste också häromdagen att Kina planerar resa till månen. Så det kommer att bli ett rymdrace nu. Och Sverige har ju definitivt valt rätt partner i det här racet. Indien. En annan grej som jag ofta påminner om är att median IQ i Indien är 76. Det är många som tar miste på alla de här briljanta IT-teknikerna där ute som svarar i telefoner och har problem med Microsoft. De är inte så smarta som de låter. Fett, de låter. Jag kan inte hålla mig. Där. Alla vet att det finns problem med indisk kundservice och att få lösning på problemen. Det finns till och med företag, alltså stora internationella företag som har varit tvungna att lägga ner sitt samarbete med Indien för att de får helt enkelt inte hjälp. Det går inte. De förstår inte vad de säger. De har ingen aning vad de pratar om.
Det var ju något spelföretag som hade...
Jo, var det Ubisoft?
Ja, som underleverantör, någon indisk underleverantör, och då fick ju lägga ner hela skiten.
Jo, vi pratade om det för några månader sedan. Det var ju...
Ja, ah, okej. Okay.
Prince of Persia var det.
Mm-hmm.
Som var en stor satsning på Ubisoft Montreal. Och de outsourcade till Indien. Och sen efter några år när de frågade vad det som händer egentligen, och de fick källkoden till spelet, så sa de att det finns ingenting här. Det är bara skräp. Det går inte att rädda. Så de har lagt ner det helt. Och nu har de ju sagt upp tusentals med människor på Ubisoft. Och...
Ja, i Amerika alltså.
Jo.
Eller...
Precis, Ubisoft är på väg att haverera totalt. Och... jag läste också att... vad heter de här? Kingdom Deliverance. Det är ju något baltland. Gör det där.
Polackar. Nej, tjeckar.
Eller tjecker till och med.
Jo.
Jo, och dels var ju Kingdom Deliverance 1:an var ju väldigt populär för att den var verklighetstrogen. Alla var vita, alla tyckte om det. Alla de här Reddit-homosexuella blev jätteupprörda för att det var så homogent och fint. Så de gjorde ju en tvåa då. Och givetvis skulle de ju ha någon bögromans där och allt möjligt. Och folk blev ju tokiga. De blev jävligt besvikna på spelet.
Det var en arab som kallade europeer för barbarer och så vidare.
Jo, det var ju som styckat. Han hade i alla fall gått ut, ägaren av det. Den utvecklaren hade gått ut och sagt att Ubisoft, de har ändå 8000 anställda kvar. Efter deras uppsägningar. Och den studien som jag frågar om heter nu, med Kingdom Deliverance.
Men Warhorse.
Warhorse, ja, precis. De har 250 pers. Och de producerar ju ändå kvalitetsspel, måste man ju säga. Även om de blandar in homosexualitet och mångkultur i medeltida realistiska rollspel.
Rent mekaniskt kan det ju prestera till skillnad från indier.
Jo, exakt. För att de är europeer.
Mm.
Så, ja. Så det här är ju ett varningstecken i tiden i alla fall, att Modi gör ett tour. Han kommer nu att prata med alla de europeiska ledarna. Och det handlar ju inte bara om utbyte av information och teknik och rymdprylar, utan det handlar ju om att han ska ju hitta hamnar där han kan lasta av oändligt mycket indier som de vill bli av med. Och det var det första tecknet i den tiden, antar jag. Sen kom det här, några dagar senare. Tiderbluffen, skriver Fria Tider. Nästan alla enkla jobb undantas från lönekrav. Det här är en ny grej som de skulle föra in med lönekrav på vissa yrkeskategorier för att öka kvaliteten på arbetskraftsinvandring. Men nu under tidig regeringen kommit med 27 stycken undantag. Och här så gäller det bland annat då IT-tekniker. Men det handlar om habilitering, undersköterskor, på vård- och specialavdelning, undersköterskor på mottagning, barnsköterskor, ambulanssjukvårdare, vårdbiträden, IT-yrken, tekniska yrken, industrijobb, skogsarbete.
Vänta. Är det grupper, alltså industrijobb?
Ja, det är väl en grupp.
Ja, det är en enorm grupp.
Ja, det är en enorm grupp. Men det är tekniska yrken också, IT-yrken, ja. Det är väl ändå en enorm grupp.
Ja, alltså, med de undantagen så är...
Det är typ alla.
Allt.
Ja. Ja, alla förutom alla jävla vds. Så att,
Men är det här för att komma runt det här med att det höjdes ju att det skulle vara vissa minimilöner för något?
Exakt.
Några år sedan. Det skulle vara 28 000 eller något sånt där i minimilön nu.
33 390 skulle det vara.
Ja, är det alltså, det nu eller?
Ja, de skulle höja till det. Eller det skulle vara den nya standard. Och det här undantaget då, den ligger på 27 825. Vilket gör att de kan
ta in... Och gäller typ hela arbetsmarknaden.
Ja. Det är 27 undantag som innefattar nästan hela jävla arbetsmarknaden. Det är helt sjukt att de gör så här. För att många har ju snappat upp det direkt. Och alltså, i anknytning till det här besöket från Modi och Indien. Alla på Expo, vad håller ni på med? Ni kommer ju, vad heter det, importera hela jävla Indien. Alla såg det direkt. Så fettgrejen är, och det här har jag sagt tidigare. Med tidigare regeringen, om ni nu röstar igenom dem igen. De kommer gå stenhårt på islam och integration. Och säga att de här islamska, i den islamska kulturen och... De här kulturella uttrycken är osvenskt och de ska genomgå det här testet för att bli medborgare. Det ska bli hårda med det så att alla blir svenskar till slut. Medan de kommer att tokimportera då arbetare från Indien. Och för att de är inte muslimer helt enkelt. Så att folk kommer inte att reagera. Och folk har det här intrycket fortfarande som jag försöker då. Den här fördomen som jag försöker förstöra om att det är intelligenta människor det handlar om. Och grejen är att jag bryr mig inte om intelligensen. När jag säger 76 IQ, det är bara en varning för att du kommer att få sjukt mycket brottslighet och bajs på alla stränder. Det är en annan grej. Jag bryr mig bara om att det är inte vårt folk. Och det finns potential här att ta in hundratusentals, om inte över en miljon av de här människorna. Inom snar tid. Redan nu så finns det 80 000 plus indier i Sverige. Och det är nog. Jag känner folk som har bott granne med indier och de är rödpillrade i frågan. För det luktar curry i hela trapphuset. Det luktar i väggarna, i betongen. Det är förstört. Det är bara riva. Och en annan kategori här som jag såg och som slog hårt i mitt lilla hjärta. Det är bärplockare. Så att jag vet inte om indierna kommer nu och trallar omkring i min jävla skog och plocka alla blåbär. Men det är också en mardröm jag har. Att jag ska faktiskt se de här indierna i skogen. Jag flyttade hit av en anledning. Att jag skulle slippa se dem. Men de ska nå oss alla.
Är det schysst med hjortron hos dig förresten?
Jo, det är schysst. Man måste bara hitta sina hjortronställen. Ja. Det är hur mycket som helst.
Det är så himla gott.
Alltså. Jag bor ju, alltså det är ju så mycket myrar här. Så att det gäller att bara hitta ett hörn i myren där det växer.
Ja.
Men det är ju gott om mygg dock när du ska plocka dem.
Jo, det är det. Jag kommer ihåg det från när jag var liten.
Jo, men det sorgliga är att thailändarna vet ju också vars hjortronen är. Och de plockar ju dem för tidigt. De är alltid ute jävla en vecka för tidigt och plockar bort allt innan man hinner dit. Så att det har varit deppigt de senaste åren. Men då var det förra året, det kommenterade jag faktiskt på. Att det var inga, alltså de hade lämnat alla lingon. Det var hur mycket lingon som helst i skogen.
Men var det inte något år de inte kom?
Precis, det hände någonting med lönerna.
Jag tror
det var någonting med lönerna och nu har de förstört det. De här jävla byrackorna. Det är vidriga jävla typer som bara tänker på plånboken.
Ja.
Så. Ja. Det är alltså Johan Forssell, migrationsminister. Han säger att det finns vissa bristyrken som fyller en väldigt viktig funktion i vårt samhälle. Där vi idag saknar tillräcklig kompetens. Det är ju ett faktum. Det är en av anledningen till att regeringen har fattat beslut om de här undantagen. Och då var det någon som skrev på, jag undrar om det var Plainview på X som skrev, det var någon som skrev i alla fall, att det är sorgligt att svenska politiker har den här dålig, den här synen på svenskarnas förmåga att styra sitt eget land. Att sköta sitt eget land. Vi har inte nog bra folk för att se till att vår egen vård fungerar. Vi har inte nog bra folk för att kunna plocka bär i skogen. Utan vi måste importera tusentals med främlingar för att ta hand om det här arbetet. Och det sa han att antingen så är det någon cynisk retorik från våra politiker, eller så har Sverige en sorts dålig självbild. Vi har dålig självkänsla. Och jag tror att det är någon sorts psykologisk krigsföring där, eller krigföring.
Ja, alltså, det kan väl både och.
Ja, men det har blivit så inom tid. Vi pratar med svenskar så säger de ju precis det.
Jo, precis. Svenskarna kan inte plocka sina egna bär medan de själv typ plockar bär i skogen.
Jo, exakt. Man plockar några hinkar och säger att svenska kan fan inte plocka
bär. Men det är så sjukt det där med att de säger att vi saknar kompetens.
Jo.
Det är ju, alltså, det är ju bara en omskrivning av att man inte vill betala vad det är, liksom, svenskar kan acceptera att jobba med olika typer av yrken för.
Jo.
Man ska hålla ner i lönen så lågt och arbetsförhållanden med mera inom många yrken. Och då blir det ointressant. Hade vi bara stängt dörren totalt och sett det som att det här måste vi lösa inom vårt land, då hade man ju sett till att liksom, få igång många som kanske är arbetslösa, omutbilda folk.
Exakt.
Höja arbetsvillkoren och lönerna. Mm. Så man måste höja tills det blir tillräckligt intressant att folk faktiskt ta det jobbet och utbilda sig på det sättet som krävs. Så alla möjligheter finns ju att lösa allt.
Jo.
Det är bara att de vill tjäna mer pengar liksom, och att de skiter i det här med att det är massinvandringen.
Jo, och någonting som måste hända innan vi kan ens börja tänka på det där är ju en massåtervandring. Så att vi vet vilka folk vi ska ta hand om. Alltså, för att just nu, jag kollade upp det nyligen. Det är 8,7% arbetslöshet i Sverige. Det är ganska högt med vad säger, internationell standard. Och det innefattar ju en massa främlingar också.
Oh ja.
Vi vet ju inte hur många som är lata icke-svenskar som inte vill bidra till samhället. Vi vet inte hur många ungdomar det är som inte fick ett jobb på Max för att det ska bara jobba negre där. Vi vet inte, alltså omständigheterna kring den här arbetslösheten. Men om det var ett homogent land så skulle vi, som du sa, bara justera marknaden så att alla kan få ett jobb och bidra.
Precis.
För det är det som jag är viktigt.
Jag har visserligen den här statistiken, eller siffrorna från Finland, men till McDonald's, till sommarjobb, så hade sökt 42 000 människor och 800 anställdes.
800?
Jo.
Oh, jävlar.
Så man kan ju nästan utgå från att siffrorna är värre i Sverige.
Mm. Det är nog möjligt. Jo. Nej. Och det finns ju då...
Är det så stort antal sökande alltså på McDonald's?
Men det är...
Ja, alltså. Det är väldigt dåligt med arbetsplatser.
Folk är väl desperata antagligen, precis.
Jo.
Mm. Mm. Jo, alltså jag tror att det finns jättemånga som vill jobba, och speciellt på ett vanligt jobb. Alltså ett vanligt jobb som de flesta bara kan börja på är hundratals sökande minst.
Jo.
Och ja, det är alltid den sämsta som jag har ställt i min erfarenhet. Nej, ibland så lyckas det. Men nej, och så sen finns det de som har satt i system också, bara söka alla jobb för att få sina bidrag.
Jo, det är många som gör det. De måste ha ett visst antal jobbsökningar per vecka. Jo. Och då, de bara lämnar in var som helst.
Precis, och då söker de över hela landet också. Så att det är i princip omöjligt att bli anställd. Att man är inte så attraktiv för arbetsgivaren. Så att det har jag också sett som en grej. Nej, men vi behöver rensa upp. Vi måste inventera. Vi vet vad vi har. Jo. Så att vi kan effektivisera det här. Och plocka våra egna jävla bär. Jag prövade faktiskt plocka bär ett år. Det kanske jag också har nämnt tidigare. Men det var en jävla konkurrens, kan jag säga. Du får inte så mycket bra betalt. Men du jobbar mot en armé av asiater. De springer omkring i skogen hela jävla dagarna. De springer ur och skur bara. Dammsuger hektar.
Alltså. När jag var med och var ofta med och plockade bär när jag var liten. Typ på 80-talet. Och, ja, det var ju framförallt under 80-talet.
Du plockar ingen nu för tiden?
Nej, men jag är väldigt sällan uppe i Norrland längre. Så att,
men har ni inga bär?
Jo, vi plockar lite bär här, men inte mycket.
Men för eget bruk.
Men som sagt, uppe i Norrland. Min farfar var väldigt mycket för att plocka bär. Och jag var med rätt ofta då när vi var där. Och det var aldrig några asiater eller någonting här då. Aldrig. Man ser dem ju här också, men jag tror nästan det är värre uppe i Norrland.
Jo, alltså jag minns första gången de kom till byn. Alltså, jag blev galen när de kom till byn. Och jag var inte ens rasist då. Jag såg dem komma och jag visste ju vad det var eftersom att jag hade läst nyheter. Men de hade aldrig varit i våran by förut. Och då kom de med en gammal jävla Volvo och körde in på våran skogsväg in i skogen.
Och de bara dumpar ur en på varje ställe. Liksom. Det är
jo, och det, jag kan säga att den här skogsvägen är inte gjord för bilar. Den är gjord för fyrhjuling eller traktor. De kör ut den gamla Volvo i skogen. Och då körde vi efter med fyrhjulingen för att se vad fan de höll på med. Och då såg vi att de packade upp där och gjorde läger och började plocka på myren. Det var en dag jag aldrig kommer att glömma, för jag var så jävla förbannad. För jag kände det där som jag tror att vi alla nationalister känner, att det är en invasion. Och det är ingenting jag kan göra åt det här. Alltså man känner sig så jävla maktlös. Och nu har det här pågått i flera decennier. Utan att man har kunnat stoppa det.
Allemansrätten skulle behöva inskränkas lite för främlingar.
För främlingar, ja.
I princip skulle jag säga att 20 miljoner tyskar, fransmän skulle bestämma sig för att de vill komma hit och plocka bär och så reser de bara hit i massor. Och tar.
Är det inte thailändare som är så himla många här också just och plockar?
Jo, det är hur många.
Och de har ju skithårda regler i Thailand. Där jag tror det är så att utlänningar får inte äga typ företag alls. De får inte ens köpa mark. Det är otroligt hårda regler. Väldigt så här nationalistiska på det sättet.
Jo.
Och sen öser de bara ut till Sverige och tar allt som är vårt. Det är sjukt.
Ja, så thai-fruar är ju ett stort problem för våra
folk. Det är bärplockare.
Ett underskattat problem. Och bärplockare, det hör ihop, för de tar hit släkten. Och sen så skapar de företag tillsammans med mannen. Och så driver de en bärkartell. Som de gör här uppe. Alltså det är en kartell. Jag vet inte om det är någon gängkriminalitet som är anknuten. Men de pressar bort dig om du ska konkurrera med dem, definitivt. Och de har satt priserna. De sätter vad som gäller helt enkelt.
Det är sjukt att man, just som med allemansrätten, att man odlar ju inte bär på det sättet. Men man är ändå som egen marken och sen kan det komma att tjäna pengar på.
På dina bär.
Ja, precis.
Exakt. Jag älskar ju tanken. Jag tycker det är jättevackert att vi har den. För det är ju så kallat högtillitssamhällen som kan ha sånt där.
En i min släkt var under en tid tillsammans med en thailändska. Hon passade såklart på att plocka en jäkla massa bär. Alltså hon var sjukt effektiv på att plocka bär. Undrar om det är något som liksom de har.
Det går i generna.
Ja, jag ser att det är smidig och snabb.
Jo.
Ja.
Och jag tror att de arbetar bra. Alltså, de fan har de ju arbetsmoral.
Jo, jo, alltså det finns ju som ingen glädje. Jag kände till, mest till vietnameser, men jag är ju i princip samma folk.
Jo.
Men det finns ju som ingen glädje i livet, utan det är bara jobb, jobb, jobb.
Jo. Det är som i mitt liv. Jag identifierar mig med dem. Nej, så det är ett problem. Vi fortsätter där. Hanif Bali hade en kommentar på det här. Som han såg det här direkt nu, vad vi kommenterade på. Han säger att Moderaterna begår självmord, byter nu ut sina kärnväljare. Så det stora antalet lågkvalificerade undantagsyrken från tidigare regeringens högkvalificerade arbetskraftsinvandring då, inom situationstecken. Har väckt hård kritik. Bland annat undantas bärplockare, supportpersonal, undersköterskor och svetsare från tredje världen. Men på listan över undantag finns även verkligt högkvalificerade yrken som ingenjörer. Då säger Hanif Bali att varför i hela fridens namn sänker Johan Forssell kravet på arbetskraftsinvandrade ingenjörer från 33 till 27 000 kronor? Ingångslönen i Sverige är 38 000 kronor. Varför är det viktigt för Sverige att packepartitmaxa? Med tredjehandssortering av kodslavar när AI redan pressar bort juniora tjänster. För det är en annan sak som man ska tänka på, att AI kommer ju att radera mycket av de här jobben. Och då är de här kvar här. De här 76-85 IQ-indierna.
Vem var det som skrev det där?
Det var Hanif Bali.
Okej, okay, det var rätt kul.
Baserade Iran.
Ja, precis.
Så han går emot partilinjen här, han är upprörd. Så Hanif Bali konstaterar att programmerare är det vanligaste yrket bland män i Stockholm. Den sista moderatväljarbasen, kallar han dem. Men även denna yrkesgrupp återfinns bland undantagen.
Det vanligaste yrket bland män från Indien, eller?
Män i Stockholm. Så att allvarligt. Svenska män i Stockholm är programmerare då.
Är det det vanligaste yrket i hela Stockholm? Alltså...
Jag har ingen erfarenhet av det där, men jag antar att det är stort i städer.
Det måste det vara, ja.
Alltså kontorsmiljö, jag antar att det är det man gör. Man skriver in i Claude vad man vill ha för kod och så går man hem. Så han fortsätter här. Dessa ska man nu ta koll på grund av att näringslivet måste konkurrera om internationell spjutspetskompetens med att erbjuda löner i nivå med paritet med vad min nyanlända morsa får som undersköterska. Jag tyckte det var ganska kul att han kallar sin morsa nyanländ. Det är ganska respect, Hanif Bali.
Ja, de måste ju varit här ett tag. Alltså.
Jo, men ändå ganska roligt. Vad är det? Självinsikt. Han, det är det handlar om. Så att, jo, han har varit ute på X och han såg det här komma direkt. Och att det kommer att påverka då IT-industrin. Många svenskar som pluggade kodare och har jobbat som kodare nu under en tid kommer att bli så kallat obsoleta inom kort.
De kommer inte ha ett jobb alls. Nej, alltså, AI tar inte över allt med programmering. Alltså.
Nej. Och då kommer vi importera alla de här Indien just
helt
när vi lägger ja. Ner allting. Så att de kommer bara vara här. Precis som när Skellefteå invaderades på grund av Northvolt.
Ja,
sen la de ner hela fabriken. Nu är det bara massa jävla invandrare där som inte har någonting att göra. Så ja, och det där... Återigen, varför behöver vi importen av de här människorna? Det finns inget behov i huvud taget, men det ska göras till varje pris. Det var också någon som kommenterade det på X, att det är nästan som att massinvandringen måste fortgå till varje pris. Så handlar det inte om flyktingar. För röstar du på S, röstar du på vänsterregeringen, då handlar det om flyktingar och stackars människor från tredje världen. Men röstar du på tidigare regeringen så handlar det om storhjärnade pajiter som kommer hit och ska koda i våra storstäder. Så att både en väljer så får du bruna människor.
Det var en som sa att de är, att en U6 skulle lika bra kunna vara att om det regnar så måste du ha 20 000 somalier för att blockera liksom regndropparna.
Jo. Varför har vi inte det? Eller har vi det?
Vi har.
Ja, ja.
Jo, mångdubbelt.
Det har vi fixat. Då behöver vi inte importera dem mer.
Jo.
Vi har nog med somalier för att förhindra regn.
Mm.
Det är fan, det räcker och blir över. Men på tal om Northvolt kan vi också nämna att det är lite lurigheter. Jag vet inte om ni läste på nordfront.se. Men Gunnar Lindstedt har skrivit en bok som handlar om Northvolt. Och han påstår att det kan ha varit en trojansk häst. Och jag som har sett Troja nyligen vet exakt vad en trojansk häst är.
Härligt.
Jo. Han säger att det är en trojansk häst för ett datacenter. Så det som hände där var ju att... han går igenom lite skvaller här som jag tyckte var intressant. I boken beskriver Lindstedt hur idén till batteribolaget föddes under en middag på Långholmen. Hotellägaren Jeanette Mix och författaren Louise Boye af Genäs ska då ha uppmanat sina makar Harald Mix och Karl-Erik Lagerkrans att göra något för miljön. Ni kan tänka mig hur de här brudarna sitter och dricker lite vin och skvallrar och så tänker, vi måste fixa miljön alltså. Vi måste fixa klimatet. Kan inte ni göra någonting, grabbar? Och då kommer de på den här briljanta idén. Investeringsbolaget Vargas Holding bildades 2014 med fokus på grön omställning. Senare rekryterades då Peter Karlsson, som jag nämnt många gånger, som vd för Northvolt. Efter ett framgångsrikt möte i Stockholm tog Karlsson med sig sin tidigare Tesla-kollega Paolo Ceruti och samarbetet tog fart. Och då säger Lindstedt, Karlsson var jäkligt bra på att snacka och lägga ut texten, medan Harald Mix var det finansiella geniet. Det var rekordmycket pengar de drog in. Och det de kallar det är ju bidragskapitalism. Visst är det så de kallar det?
Ja.
Jo. Det är det de sysslar med. De listar ut hur de kommer med en investeringsidé och så kör de laget runt och har de här mötena där investerare får komma. Och sen får de drar massa lån och så drar de massa bidrag från staten och så checkar de upp alla våra pensioner. Sen har du en helt bankrupt batterifabrik till slut. Så trots miljardinvesteringarna kom Northvolts batteriproduktion aldrig upp i den skala som planerats. Något som är värt att nämnas här är att det producerades inte ett enda jävla batteri i den där fabriken. Det enda som producerades, det var ju några sådana här kinesiska halvmesyrer. De tog in...
Då hade de väl köpt nästan färdiga batterier, ja, var det inte det?
Exakt. Och de anlitade kineser för att visa hur de skulle göra. Det hela operationen, det enda som producerades var bara kinesiskt i slutändan. Och det var de batterierna som jag tror att Scania köpte till slut. Och så gjorde de någon sorts PR-grej av att nu köper vi av Northvolt, något sånt där svammel. Men bolaget gick då i konkurs förra året, 2025. Och då var det i augusti 2025 som det här bolaget, det amerikanska bolaget Lyten, då tecknade avtal om att förvärva Northvolts tillgångar och alla de här lokalerna. Det är ett gigantiskt industriområde bara för den här batterifabriken som de har byggt i Skellefteå, utanför Skellefteå. Och i samband med affären beskrev Lyten köpet som ett avgörande ögonblick för bolaget. Och även energi- och näringsminister Ebba Busch välkomnade affären i ett pressmeddelande. Hon skrev: Lytens förvärv av Northvolts tillgångar är en vinst för Sverige, för Northvolts tidigare anställda och för Sveriges position som nyckelaktör i Europas energioberoende. Jag tänker att Northvolts tidigare anställda har redan flyttat eller skaffat andra jobb. De sitter inte och väntar på att Northvolt ska öppna igen. Och här kommer den trojanska hästen. Enligt Lyten var tillgångarna värda omkring 5 miljarder dollar och omfattade 16 gigawatt batterikapacitet, ytterligare kapacitet under uppbyggnad samt forsknings- och utvecklingsanläggning i Västerås. Sen här är det. Lindstedt ifrågasätter i boken om lyten fungerat som en trojansk häst för banaväg för Edge Connect. Enligt honom är tillgången till ett elavtal med Skellefteå Kraft liknande det Northvolt hade mycket attraktivt. Flera internationella bolag söker enligt honom etableringsplatser för energikrävande datahallar. Ekobrottsmyndigheten ska enligt uppgifter ha inlett en förundersökning om Northvolt. Myndigheten uppger dock att till TT att man varken kan bekräfta eller dementera någon brottsutredning och hänvisar till sekretess. Så frågan är om Liten ens... Jo, det var det som skulle sägas. Att Liten hade inte nog med kapital för att göra den här affären. Så de tog hjälp av de här Edge Connects för att förvärva Northvolt. Och nu är teorin att på grund av att de har det här kontraktet med Skellefteå Kraft så skulle de helt enkelt bara kunna bygga om till ett AI-center istället. De ska stå där och brumma. Mm? Vad tror ni om det? Låter det attraktivt för kommunen? Många anställda?
AI-centren vet man ju att det är extremt få som jobbar på. Ju.
Mm.
Det är väl bara några som går runt och sköter dem. Liksom. Det...
Jo. Man går omkring med sina ficklampor typ,
liksom. Ja.
Och lyser i hörnen och kollar om någon är där.
Jag har väl i princip vaktjobb och sen måste väl underhållas. Men det kan ju lika bra någon utifrån göra.
Ja,
antagligen anställda med några så, från något annat land som åker runt och fixar med servrar och sånt där. Mm. Det måste underhållas, ja, precis.
Jo, och mycket av det där jobbet kan ju göras remote. Vad heter det? Fjärr.
Jo, men distans. Precis.
Distans, tack.
Ja.
Kan göras på distans. Så, nej. Och jag såg också en video häromdagen om hur mycket de låter, de här hallarna. Alltså, de brummar nog jävligt. Och de ligger bredvid, alltså, villa kvarter i Amerika. Gigantiska jävla plåtkolosser som bara vibrerar hela natten. Eller konstant, 24-7. De står ju aldrig still.
Nej. Mm.
Så det kan man ju se fram emot.
Ja, i USA är det väl vilda västern med allt. Det har ju sin freedom där.
Jo. De
får väl bygga precis vad de vill.
Jo. Precis. Så. Det var det med Northvolt. Så innan musikpausen tänkte jag bara nämna en grej som jag glömde angående indier. Jag har ju tänkt på potentiella försvarsmekanismer som vi kan införa i Sverige för att stoppa den indiska massinvandringen. Och som alla vet så är ju indiernas svagaste punkt tåg och räls. Så att jag är ju en tågfantast på grund av den här anledningen. De har väldigt svårt att inte bli överkörda av tåg. Så att jag tycker att vi ska investera väldigt mycket pengar i tågtrafik och bygga ut rälsarna så att vi har tåg precis där med fan överallt. Jag vet inte varför det här är fallet. Jag vet inte om ni har några teorier varför de hela tiden blir överkörda av tåg. Är det någon som har kommit på det?
Det är fascinerande i alla fall. Det är...
Ja. Och det var en annan sak som också funkar bra mot indier. Det är grunda pooler. Alltså badpooler som är för grunda för att dyka i. Och de dyker alltså med huvudet först, slår skallen och sen flyter de omkring tills de dör.
Ja.
Och folk tittar på. Det är det värsta jag har sett. Alltså, de börjar typ rädda dem när de är död och drar över vatten efter typ 5 minuter. Så att de här människorna har ju ingen respekt för liv överhuvudtaget. Alltså, de bryr sig inte.
Nej, alltså väldigt tätbefolkade folk. Befolkningar tenderar ju att bli så lite liknande i Kina.
Ja, precis.
Frågan om hönan eller ägget, om det bryr sig för att det är ett befolkat eller om det aldrig har brytt sig.
Jo.
Men kan in där faktiskt simma om det inte slår i huvudet först?
Nej, det finns ju väldigt många videor när de hoppar i och inte slår i huvudet och så sen så plaskar de tills de dör.
Ja, okej. Det är också. Bruna människor har en tendens på att ha dålig simkunskap.
Jo, men dålig självinsikt. Alltså, de vet inte om att de inte kan simma och hoppar i djupt vatten och dör. Och sen är det som så här, ja. Det hände, oops. Nu är mina barn föräldralös, oops. Eller vad fan, vad som helst. Alltså, allt som man tänker om livet, och, alltså din egen självbevarelsedrift. Jag har ju massa tankar i huvudet om varför jag inte borde dö just nu. Typ. De har inte de tankarna, utan de bara, yeah. Det fanns ju också indiska Spider-Man. Alltså, det är snubbe, eller snubbar, det är mer än en video. Det var så här att för någon vecka sedan så var det på X. Varannat jävla inlägg var indier som dog på riktigt roliga sätt. Och då menar jag inte för att vara så här hemsk och cynisk, utan det kallades Looney Tunes India. Och så var det typ volym 1, volym 2, volym 3. Oändligt med klipp. Det var grunda poler, det var tåg och sen var det folk som hoppade från höga byggnader och bara landade på asfalten. Det fanns inte det. Och sen är det indier som går in i elledningar också och brinner upp. Alltså, det är helt sjukt. Alltså, det är sånt som du ser i tecknade filmer. Så att det var flera hundra sådana där klipp under några dagar. Jag tänkte att ja, vi borde nog importera några tusen.
Så är det någon sorts naturens sätt att rensa bort överloppsfolk? Eller, ja,
the culling of the human race. The human species.
There's too many people here and to touch a power line.
Jo. Nej, men de tar in för laget helt enkelt. De vet att det är alldeles för mycket indier och de bara självrensar hela tiden, hela jävla dagarna. Det dör tusentals varje dag. Så vi får se. Vi får se, det kanske slår rot till slut. Men någonting, det här är ju en förutspåning i alla fall, att det kommer att importeras tusentals med indier till Sverige inom kort. Och när du ser det hända, speak up, tala upp när du ser det. Att det här är en ekologisk fara för våran ras. Det är katastrof i Kanada. Kolla gärna på klipp därifrån så får ni se massförstörelsen. Ja, och från indier så går vi till en musikpaus. Och vi har indisk tema. Det var därför vi drog ut det där en hel timme. Pratade om Indien. Vi ska lyssna på en klassiker. Dr. Bombay med Rice and Curry. Då är vi strax tillbaka. This is Dr. Bombay. Dr. Bombay, Rice and Curry, Bombay, Rice and Curry, Yakut.
Of ice and open up the store like many. Nordisradio.se.
Ja, nu vet alla vad som blir till middag. Rice and curry. Jag hoppas ni kommer ihåg den där dängan från 90-talet. Men grejen är att då var det ett skämt. På 90-talet så var Dr. Bombay ett skämt. Nu är Dr. Bombay snart i Stockholm. Han är redan i Stockholm. 80 000 Dr. Bombay är redan i Sverige. Så att Dr. Bombay kan man väl säga var en varning från våran barndom till idag. Och den har inte åhört helt enkelt. Har jag mina medarbetare på plats?
Jo då.
Perfekt.
Dr. Bombay är förresten dansk-svensk.
Shit alltså. Inte ens en indier. Nej. Jag var tvungen att använda en dansk. Jo. Låten på 90-talet. Ja. Yes, så är det. En grej som jag tänkte nämna här innan vi går vidare och pratar om Massey. Det är lite kultur. För det är en kulturpodd där, trots allt. Vi hade ju movie night igen. Filmkväll hemma hos oss. Och vi gjorde ett misstag. Det är så här, när man ser en dålig film, då känns det som att man inte har sett en film på filmkvällen. Man känner sig lite tom efter det. Man går som inte att fundera på hur det gick och så här, tankar kring hur de resonerade i filmen. Vilket kan vara intressant ibland, även fast det är lite meningslöst faktiskt. När det gäller helt fiktionella karaktärer. Men den här veckan så såg vi Step Brothers. Har ni sett den?
Jo.
Tobias? Nej. Han skulle bara göra en. Så grejen är den att jag har mot min egen vilja kanske. Jag vet inte hur man ska beskriva det här, men jag har som ändå försökt ha kvar en mjuk plats för Will Ferrell i mitt hjärta. Trots att jag vet att han är utvald. För det är han väl. Han är väl utvald?
Nej. Men inte? Nej, tror jag inte.
Google. Nu tror jag väl det. Nej. No. Nej, det är han inte. Fuck.
What? No. Du kan inte tycka om Will Ferrell igen.
Jo, nej, men jag har trott det i alla år. För att han har krulligt hår. Alltså, han ser jävligt konstigt ut i alla fall. Han kanske inte ser typiskt judisk ut, men han ser jävligt konstigt ut. Oh. Och jag har ju alltid haft Zoolander som en av mina absoluta favoritfilmer. Från när den kom ut. Det blev ju en meme när den kom ut. Och man citerade Zoolander hela tiden. Men nu efter jag suttit och kollat på några Will Ferrell-filmer med familjen. Så är jag fan äcklad av Will Ferrell. Och nu när jag såg Step Brothers. Den är alltså skriven till hälften av Will Ferrell. Så det är insidan av Will Ferrells huvud som ser den filmen. Och den är så jävla kass.
Nej, men alltså vissa scener, den är ju skitrolig.
Nej.
De är ju
det var det sämsta jag sett i hela mitt liv. Alltså, måste jag...
När de går i sömnen där, det tycker jag.
Nej, fy fan. Skrattade
du inte det alls?
Nej, jag skrattade inte en sekund.
Okej. Sen tycker jag någon scen där också, när han är någon så här skogshuggare och sjunger eller vad nu var där. Det var rätt kul också.
Jo, nej, men det jag måste inse är att alltså, Will Ferrell är bara ett jävla äckel. Den,
men alltså, Anchorman är ju skitrolig ju.
Det är bara jävla sex och
Så du tycker inte Anchorman-filmerna är roliga heller?
Det finns en grej i Anchorman som är jävligt rolig, faktiskt.
Vad är det då?
Det var i slutet. Nu kommer jag inte ens ihåg vad det var. Men det var väl... Nej, alltså, jag tyckte allt det här var kul när det kom ut. Men det är som att jag har blivit alltså, cynisk.
Jag har ju inte sett Step Brothers på många år. Det var jättelänge sedan jag såg den. Men när jag såg den tyckte jag den var rolig. Var...
Ja.
Så, visst, man förändras ju lite grann, men jag vet inte. Jag tycker ju rätt många av hans filmer är rätt roliga faktiskt. Så jag håller inte med.
Ja. Jag tyckte att Blades of Glory var jävligt bra också. Alltså Zoolander, Blades of Glory och Anchorman tyckte jag var rolig när han kom. Nej, men det är en insikt jag har haft att han är, alltså grejen, man kollar på det med ungarna, allting är som vi brukar kalla det, inappropriate.
Ja, men
det är oanständigt hela tiden.
Man kan
bara
inte se sånt med mindre barn.
Nej,
man kan
hela
inte
tiden.
Se sånt. Nej.
Och om man tar med det i beaktning, alltså det är bara barnhumor, fast det är inte barndom. Men
det finns mycket filmer såna här med, vad ska man säga, rätt låg humor som jag kan tycka kan vara rätt kul att se ibland. När man är på humör. Och jag skulle aldrig få för mig att sitta och se dem med, liksom, med mina barn. Inte ens nu när de är äldre. Jag har till och med svårt att se en del sådana filmer tillsammans med andra.
För att det är för mycket sex.
Ja, för att det är för lågt. Liksom. Ja, precis. Men ändå så tycker jag nog att en del av dem kan vara rätt roliga ändå. Men som sagt, det är... Ja.
Har någon av er sett Sherlock Holmes med Will Ferrell?
Nej.
Nej.
Det är en jävligt kul scen och det är på någon sorts marknad. Och så har det en dräkt som det står att botemedlet mot insomnia, sömnbrist på.
Ja.
Pumpade in koldioxid i den dyka dräkten. Jag skrattade jag länge åt.
Ja, jag måste se den då kanske.
Yes, men det var veckans icke-filmtips i alla fall. Från mig, men... Smaken är som baken. Vi får lägga upp betyg på nordfront.filmer.se.
Fast det är så svårt med betyg. Alltså det finns ju en hel del filmer som man
liksom det finns ju massa
kan underhålla sig av. Men man skulle aldrig sätta ett högt betyg på dem ändå. Utan det
finns ju massa CP:n på den där sidan som har gett jättekonstiga betyg. Så, att så det är bara in och ge betyg där. Alltså.
Jag brukar när jag ska betygsätta någonting så utgår jag alltid från att full pot till att börja med. Sen om man hittar någonting som stör en så drar jag bort vart efter.
Ja.
Nej, ingenting är perfekt. Jag brukar alltid tänka så när jag ger betyg. Ingenting är 10 av 10 för mig.
Jo, men man måste ha någon 10.
Men det går inte. Den är inte perfekt. Det finns ju alltid kritik.
Nej, men jag ser det lite grann som den perfektaste filmen som jag har sett kanske.
Jo, men då kommer en perfektare film.
Jo, men då får man väl ändra
betyget. Ja, då får du fan logga in och sänka betyget.
Ja.
Vi tar för många 10
sagt,
där.
Jag har sett jäkligt mycket film i mina dagar. Jag har säkert sett. Jag vet att jag typ har betygsatt upp på typ 4000 filmer säkert.
Mm.
Och jag har satt 3 10-or.
Det var Interstellar var en.
En av dem var Interstellar. Så jag tycker inte att jag strösslar med dem.
Nej. Yes, men vi fortsätter till en stor nyhet som hände i veckan. Och det var ju ett sånt här primärval i bland annat staten Kentucky. Det har varit en stor snackis om kongressledamoten Thomas Massie de senaste veckorna. Den judiska propagandamaskinen har gått på högvarv och pengarna har nu pumpats in i den här kampanjen mot Thomas Massie. Så det var primärval i Kentucky och det gör ju att, alltså jag är ganska efterbliven när det gäller sånt här. Så att, fyll gärna in där luckorna finns. Fyll gärna in luckorna helt enkelt. Men han har alltså varit representant. Han har varit i representanthuset i 14 år. Och det blir han då genom att bli inröstad i Kentucky. Som kongressledamot. Och nu helt plötsligt. För att han har Han har gjort några grejer på senaste. Han har ju gått emot kriget i Iran. Han säger inga mer såna här interventionskrig. Han har sagt nej till AIPAC sedan länge. Den här israeliska influenslobbyn som betalar politiker att gå Israels intressen i den inrikespolitiken i USA. Så han tar absolut inga pengar av AIPAC, och han är den enda kongressledamoten som inte gör det. Marjorie Taylor Greene var ju en annan, men hon har ju sagt upp sig nu. Så han är den enda som inte är betald av judar i princip.
Nej, jag tror det finns några från Demokraterna också.
Är det, ja, okay, han är den enda republikanen, så är det.
Ja, så kan hända. Rokana faktiskt en indier väl?
Jo, just det. De har gjort gemensam sak i Epstein-affären bland annat.
Ja, det är också en sak som har retat upp judarna, att han är villig att träcka handen över partigränsen.
Jo, de förfyller hästsko-teorin.
Oh.
Och han är ju givetvis rasfrämling. Men det de gjorde tillsammans var att de granskade ju Epstein-filerna, för att de får ju tillgång då till de osensurerade filerna i något sorts arkiv och kan säga till justitieministern, vad hade hon för titel, den här kärringen som var helt galen. Hon blev också uppsagd nyligen.
Attorney General är väl justitieminister, antar jag.
Minns du vad hon hette? Den här,
Pam Bondi.
Pam Bondi, ja. Hon var ju helt galen. Och Trump, Massey låg ju på henne om att osensurera den här oligarkjuden. Vad hette han?
Det var den här underklädesjuden väl?
Ja. Han heter, som också kallades till förhör.
Les Wexner. Wexner.
Just det, Les Wexner, som har haft mycket med Epstein att göra. Så han fanns ju med i filerna, men det fanns några dokument där han beskrevs som en brottsmisstänkt. De dokumenten blev helt plötsligt censurerade, och då bad Thomas Massey, han bad henne om namnet på personen som hade censurerat till och med. Han ville veta exakt vad som hade hänt. Han gick stenhårt på det, så han har upprört då Trump på grund av Epstein, på grund av Iran och på grund av att han är emot AIPAC. Det är väl de tydligaste grejerna. Han har också gått hårt emot det här att de ska bygga datacenters överallt. Så han har retat upp väldigt många rika människor. Och många av dem råkar vara judar, helt enkelt. Så det som hände här inför valet var att AIPAC och tre stycken specifika judar, Miriam Adelson, Paul Singer och John Paulson, de har alltså pumpat in över 10 miljoner, men jag har hört att det är över 15 miljoner dollar in i den här motståndaren då, hans kampanj, Ed Galrain, som är en helt okänd person inom politiken i Kentucky. Han har nu bara helt lyfts upp som alternativet till antisemiten Thomas Massey. För det är det man blir när man ifrågasätter AIPAC, som i princip driver i alla fall republikanernas politik bakom kulisserna. När man ifrågasätter dem, man ifrågasätter varför USA ska ge miljarder med dollar till Israel varje år, och varför amerikanska representanter ska ta pengar från israeler varje år. Om man ifrågasätter det, då är man antisemit. Och då pumpar de in de här pengarna. Och det gjorde då till slut att Thomas Massey förlorade valet. Men det var ändå ganska nära, kan man väl ändå säga.
Ja, blev väl 45-55 någonting.
Ja.
Så inte något milsvitt avstånd i alla fall.
Nej.
Men den här Ed Galrain verkar ju också vara en man som helt utan policyförslag.
Helt utan princip, ja.
Jo. Enda jag har sett honom säga i någon podcast var att han vill återinföra Annaberg också.
The draft.
Jo, precis.
The draft. Just det.
Tobias, hjälp oss.
Mönstring.
Ja, precis.
Förvärvs. Jag vet inte, militärförvärv. Men mönstringen är väl...
Eller militärplikt kanske.
Ja, det, alltså draft är när man tvingar dem typ till krig.
Ja, men det är ju militärplikt. Det är...
Ja. Så att, ja, precis. Det är det enda han har sagt, för det är det de vill ha.
Mm. Han vill att amerikaners barn ska dö för Israel.
Ja.
Föga överraskande.
Då ska vi tro att alla i Kentucky tyckte att det var en skitbra idé. Så helt plötsligt, efter 14 år, då tyckte de att Thomas Massey var så dålig att de bara röstade på Al Galrain, som ingen visste vem det var. Och jag hörde också att det var mest poströster som gjorde att den vågen tippades över.
Alla, det var mycket fusk.
Ja, så jävla mycket fusk. Pengar och fusk, det är fan det enda de kan. De där APAC-arna.
Jag har också kört reklamkampanjer på radio där det bara som helt upp och ner ljuger om sig att han är för fri invandring och vill att amerikaner ska dö och så vidare.
Precis.
Och man vet ju vilka som hör på radio. Boomers.
Jo. Det är såna Fox News boomers som lyssnar på radion kanske. För då har alltså Massey alltså röstat emot fri invandring definitivt, men också emot eller för att deportera alla illegala.
Mm.
Sådana förslag har han alltid röstat för. Men han är ju, som vi diskuterade innan också, han är ju en rasblind politiker. Han är ju en libertarian. Så han tittar ju bara på meriter till exempel. Men han säger att de här illegala är ju mycket brottslingar och karteller och allt möjligt skit som kommer in. Så det är väl kanske dels av eget intresse, men han vill ju att jag vet, att det ska vara ett fint land att leva i trots sin rasblindhet. Men han har det gemensamt med Tucker Carlson. De säger det unisont.
Mm.
När Tucker Carlson intervjuar han pratar om att I don't want to care about race, you know. I don't want to be that guy. Så de är inte rasister. Definitivt inte rasister. Men det var en lång intervju som Massey gjorde med Tucker Carlson för någon vecka sedan. Den var väldigt bra. Då går Massey igenom allting de har gjort för den här Galrain inför valet. Och han berättar då också att alltså, hans kampanjbidrag, de är $80 är typ medianbidraget. Det är ungefär vad folk bidrar med. Medan de här judarna bara pumpar in miljoner här och där. Och det här är alltså det dyraste primärvalet i historien i Amerika. Det är över $32 miljoner som har spenderats totalt. Och vanligtvis så ligger ett sånt här val på ungefär en halv miljon per kandidat. Så det är inte så lite, de har överdrivit. Alltså. Och det som du säger, de har köpt reklamtid. De har köpt upp alla radiovågor de kom åt har de köpt upp. Bara för att tysta ner Massey lokalt. Och Massey har bett om att få debattera den här Ed Galrain. Men han har vägrat. Inte en enda debatt innan valet. Och så sen kunde man då titta på när han hade vunnit valet. Folkmassan kring Massey. Alltså det är packade lokaler. Och sen finns det något klipp på...
Allt
tomt. Det är någon jävla hak som Ed Galrains närmsta sörjande är i. Alltså det är typ 20 pers kanske, 30 pers i den lokalen.
Det är ju så där man ser om något är genuint eller inte.
Jo, och det var ju därför jag la 1,000 spänn på, vad heter det, Donald Trump. Vad var det, 2020? Nej, jo, det var 2020. För att när du såg Trumps rallies, hans samlingar, alltså det var tusentals med människor. Kollar du på Bidens? Alla hade mask på sig, de stod bakom sina sköldar. Det var typ 100 pers.
Ja.
Jag bara, det här är ju en så kallad sko-in på engelska, a shoe-in. Så jag lade 1,000 lapp på Trump och förlorade givetvis. För att judarna köpte det i valet också. För de, ja, precis. Så kan det gå, men ja, Vi kan fortsätta med att spela det här klippet. Meghan McCain, He is Filth. Spela det.
All right. Listen. I would have come out sooner, but I had to call my opponent and concede, and it took a while to find Ed Galrine in Tel Aviv. I did get the call through, though. I have called and conceded the race. We've been honorable the whole time, and we're going to stay that way.
Jo, så där låter det när man har förlorat valet. Alltså folk älskar verkligen med sig. Han är ändå en principfast individ. Han har stått emot sjukt jävla mycket och fått lite för det. Han har till och med nu förlorat sin plats i representanthuset. Så, jo, och han frågar då...
Tel Aviv.
Och det är ju sådär, han blir ju implicit en antisemit nu, precis som Tucker Carlson. Alltså, börjar du ifrågasätta judisk makt så är det här du hamnar. Du kommer att stöta på judisk makt och de kommer att förstöra ditt liv. För att de har alla pengar och all makt. Så att vi får se om han fortsätter den här retoriken. Och fortsätter inom politiken. Vad som kan hända. Det hade ju varit schysst om man hade en presidentkampanj med Thomas Massey och Tucker Carlson 2028. Det hade fan varit ganska
mycket. De hade varit grymma alltså.
Jo,
det hade varit. Alternativen.
Ja, det hade varit så jävla populärt. Mm. Alltså, miljontals med människor kollar på Tucker Carlson varje vecka. Trots att han har sin egen plattform. Alltså... Han har inget nätverk. Han har sitt eget nätverk. Och när jag kollade upp det där. Han har ett eget företag. Och han har ungefär 20-30 anställda. Som jobbar på Tucker Carlson Show. Och det är i princip bara Tucker Carlson Show de har.
Mm.
Det är bara Tucker Carlson som skapar innehåll. Åt The Tucker Carlson typ Channel. Eller vad de kallar det. Så att det är sjukt stort. Att det är som, om man jämför det med Ben Shapiro som har The Wire. Daily Wire har ju massa olika program. Alla suger. Och de har ju massa ljudpengar som bara pumpas in för att hålla det flytande. Ingen vill ju kolla på skiten.
Nej.
Så det är ungefär motsatsen till vad Tucker Carlson gör.
Men det var ju länge sedan folk pratade om att han egentligen borde kunna ställa upp som president någon gång i tiden.
Jo. Men han jobbar ju upp till det nu, definitivt. Med retoriken som han har i varje avsnitt nu. Och jag rekommenderar också hans jag blev en riktig jävla tacker.
Hur gammal är han egentligen?
55, någonting. Plus minus några år.
Då har han ju lång tid kvar också. Inom politik och sånt. Mm. Intressant.
Det senaste avsnittet, då pratar de om den här valförlusten. Med en annan snubbe, jag känner inte till vem det är. Han är någon sorts valexpert som pratar om vad som hände och sådär. Men han har ungefär en timmes monolog som han brukar ha. Det är helt sjukt att hans gäst sitter alltså och väntar tills hans monolog är över. Och han kör monologen live. Det är helt sjukt hur bra han är. Han har jävla talang för det. Och sen när han är färdig med monologen så säger han, and here with me today I have... Han har suttit och lyssnat på det i 40 minuter han har pratat om Thomas Massey-valet, om judisk makt. Och i den monologen så nämner han specifikt att noticing har blivit, inte kanske olagligt, men han antyder på att det har blivit i princip olagligt. Att judarna kommer efter dig om du börjar märka någonting. För noticing är ju, det är ju en riktig sån antisemitisk mem som har spridits i många år. Om att när du märker att det står inte rätt till så börjar du gräva i kaninhålen och så hittar du varenda gång en judisk konspiration. Och det är i princip det han sa med andra ord i den monologen, vilket jag tyckte var helt sjukt. Så han går hela tiden en snäppet längre i sin retorik utan att vara alltså onödigt konfrontativ eller aggressiv, utan han gör det som man alltid gör, så här ifrågasättande, som att han är dummare än man egentligen är hela tiden. Som att jag visste inte det här, jag visste inte att det kunde vara så här. Det är helt sjukt att de här individerna, de här judiska individerna har gjort det här. Så det är riktigt intressant faktiskt. Sen då har ju det här, om man säger, hypen kring Massies förlust har ju fortsatt. Alltså folk är verkligen inte förkrossade att han har förlorat, utan det som har hänt är att han har ju belyst ett väldigt stort problem. Nämligen att judiska konspirationer kan köpa demokratiska val. För det var exakt det som hände här. Och alla såg det komma. Han pratade om det innan valet. Och nu har det hänt efter valet. Så nu är det ett faktum att de har spenderat så mycket pengar. Och de har fått det de har betalt för. En valvinst i Kentucky. Så har ni några mera kommentarer på det där innan vi spelar ett klipp? Nej.
Jag har det en. Jag försvann ur huvudet tyvärr. Spela klippet.
Yes, då kan vi köra. Jo, Dan Smuts, The System Is Down, kan vi köra.
Fuck you. War. For 14 years, those SOBs in Washington tried to buy my vote. They couldn't buy it. They decided to buy the seat. And it got real expensive for him. What was God's purpose? What is he showing us tonight? We're just getting started. I like that. I didn't mean to do this. It started out as an election and it turned into a movement. I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party. And they saw the influencers here. They panicked. They sent the Secretary of War here. And you stopped the war for a day. No more wars. No more wars. No more wars. They said you should eat bugs. Do you want to eat bugs? They said you'll own nothing and be happy about it. You want to do that? Well, guess what happened? We took out the CEO of the World Economic Forum with a two-page bill. Today is the six-month anniversary of the Epstein Files Transparency Act. We've taken out 24 CEOs, an ambassador, a prince, a prime minister, a minister of culture, and that was just 6 months. I got 7 months left in Congress. They're talking about this big ballroom they're going to build, and it looks like the Roman Empire. I see a few analogies there. We weren't really running against Ed Gowron. We weren't running against Donald Trump. We were running for what we believe in. We got to take care of America first. You are patriots, and you will inherit this country, and you will make it better, and I am hopeful because of that. We need to bring this country together. What happens in 2028? Oh, you want me to run for Congress again? All right, well, you made a compelling argument.
I believe very sincerely that the CIA is correct when they teach and talk about blowback.
Så där är hypen efter att han har förlorat. Det där var en summering ungefär av hans folksamling efter han hade förlorat valet där. Så ja, nej, men det ser bra ut. Och det är så här, hur kan det här gå fel? Det är så jag tänker. Hur kan det här bli ännu en judisk jävla soppa? Vi får väl se. Framtiden får förtälja. Men Massey verkar i alla fall genuin. Det är väl det jag kan säga. Även om han är libertarian och rasblind, så det han säger är det han menar. Vilket är inte vad Trump gör eller...
Men det är, så är det ju med många sådär, som du sa, Tucker och Massey. Det är ju det bästa som går att få på den nivån idag.
Jo.
Tyvärr. Alltså, visst skulle de kunna vara bättre.
Jo, men det är sådär, alltså, med Tucker Carlson så har jag stört mig alla år på dumma saker som han har sagt. Att han gillar inte vit identitetspolitik och han tycker att det borde förbjudas, att det är dumt att hålla på med sånt. Kan inte förbjudas, men han tycker inte om det. Han hade också så här kommentarer, typ när han sitter och gullar med Nick Fuentes i den intervjun. Massa jävla svammel om att han tror inte på kollektivism. Han är kristen och han tror på ett kristet Amerika, men han tror inte på kollektivism. Han tror inte på att folk, alltså ett folk kan existera och organisera tillsammans på etniska intressen, utan det ska vara kristet. Och sådana där svammelgrejer. Och så sen så pratar han om David Duke. Han sa att David Duke har, vad heter det? Han sa att David Duke nämner Tucker Carlson hela tiden i hans broadcast, hans sändningar, för att få trafik. Han använder Tucker Carlsons namn bara för att dra folk och sådär. Han tycker att det smutsar ner honom. Han sa att det smutsar som ner hans program. Och nu bara för någon timme sedan innan vi gick live så såg jag någon hade postat, nu när jag sökte på Tucker Carlson och Thomas Massey, så var det någon som hade publicerat ett klipp med David Duke när han pratar om Israel och AIPAC. Fast det var fast det var 15 år sedan. Han har
det.
Ja, för 15 år sedan så sa det Tucker säger idag. Ja. Så det är så dumt att smutskasta David Duke, för David Duke har gjort absolut inget fel.
Nej.
Alltså han har varit genuin genom alla år.
Ja.
Så även fast han är jättegammal nu och kan gagga på något jävligt, så han har aldrig gjort något fel i mina ögon faktiskt.
Nej, inte med heller.
Så det är så jävla trist när ur ignorans att han smutskastar David Duke på det sättet.
Han kanske förändrar sin syn i mycket.
Det är möjligt, men alltså, jag vill att ge honom det. För att, som Tucker säger, lyssna på musiken, läs inte lyriken. Utan musiken i sig, helheten i Tucker Carlsons program ger mer upplysning. Än. Det upplyser vanligt folk om judisk makt varenda jävla vecka. Det är allting han pratar om just nu. Han har gjort det i flera månader.
Mm.
Så låt det bara gå. Låt det gå. Ja, och på tal om att låta det gå så kan vi gå vidare till Australien. Det är ju en bit. Men det har hänt grejer där. Och det handlar alltså om Thomas Sowell och hans parti, The White Australian Party, som de skapade för ett bra tag sedan. Jag vet inte om jag har någon datum på det. Men det var väl ett år sedan i alla fall. De beslöt sig i alla fall att gå från att vara den 15 maj 20... Nej, det var fan i år. Ja, i alla fall. De skapade ett parti av den aktivistgrupp de hade tidigare som var National Socialist Network. Och från de medlemmarna så skapar de då White Australia Party. Och de ville då ställa upp i val och de ville organisera mera brett politiskt och syssla med partipolitik helt enkelt. Och precis när det hände så började de diskutera en ny lag som den trädde i kraft den 15 maj i år var det då. Då beslöt sig White Australia Party för att lägga ner helt enkelt i förebyggande syfte för att inte bli brottslingar. Och jag tänkte att vi kunde lyssna, det är ett längre stycke det här, men det är Thomas Sowell som pratar om det här, vad som har hänt, och pratar kring White Australia Party, och de kallar det för hans final address. Om det är det eller inte, det vet jag inte, men vi kan lyssna på det när vi är strax tillbaka.
My name is Thomas Sewell, and I represent white Australians that are fed up and angry with what successive governments have done to this country. If you've watched the news today, you will know that Tony Burke and the Prime Minister Anthony Albanese have listed white Australia as a prohibited hate group. They've done this not only because they hate white Australians and they wish to punish white Australians, and that they use mass immigration of third world people into our country as a weapon against the founding stock demographic. But the timing of it is just as significant. You see, only a few weeks ago, on April 25th, on Anzac Day, we registered a white Australia political party with the Australian Electoral Commission. Although we filed this paperwork with some letters from our lawyers stating that we've also put in a high court appeal to the current laws that may be used against us if we try to file a political party. You see, Australia is meant to be a representative democracy, meaning that Australians of all walks of life, regardless of what their versions of history are or what their favourite colours are, they can participate in the parliamentary process. And so we have filed paperwork with the High Court as of today. I believe that ASIO was aware of this. That's why they recommended on Anzac Day, on the 25th of April, that we were continuing to organise. And it's why today, of all days, they decided to prescribe us. This lines perfectly with our timeline for our announcement that we were going to create a political party that will represent white Australians who are currently being ethnically replaced by their government. This ties in as well with the US State Department and what Donald Trump in the United States has put out, that the UN and international NGOs are responsible for a great replacement, something that we have been told for many decades now is simply a conspiracy theory and not happening. The reason why the Labor Party and the Uni Party wishes to remove us from Parliament is because they do not want to debate our ideas, and they do not want to compete with us within Parliament. Instead, they wish to criminalise us and use the police force as a mercenary wing of their party to crush opposition. The other reason why we are a threat to the system is not only that we stand in the way of the great replacement of white people here in Australia, but also because we wish to free white Australians from debt slavery. We do not believe that it is ethical, moral, or economically sound to impose debt on people in the form of interest for them to own a home. We wish to give Australians a home loan that is interest-free, just like the Anzacs and just like the Commonwealth Bank initiated at the turn of the century and the founding of this country. We want to free Australians from permanent debt slavery so that our children and our grandchildren can have a future here. Now, if our High Court injunction fails, then the fate of liberal democracy dies with the fate of white Australia. And you will be able to say to your grandchildren, you were present when honourable men tried the peaceful method of resisting a government that is hell-bent on the destruction of our people. Thank you for listening, your patience, your support, and for caring about this journey so far. And I hope this is not my final address, but if it is, thank you.
Jo, så sa han innan det här hände då att...
Bra tal.
Jo, alltså Thomas Sewell, jag är en stor beundrare av Thomas Sewell, no homo.
Han förstörde lite med att dra upp Donald Trump mitt i
talet. Jo, jo.
Antydde att han är baserad på något eller baserad av misstag kanske, men ändå.
Ja, han använder det bara som ett verktyg för att göra en poäng.
Ändå som en helig tal till.
Exakt.
Så drar man in orange man nu. Nej.
Ja, nej, men det är som när nationella pratar om J.D. Vance som någonting positivt. Att J.D. Vance kommer till Europa och läxar upp Europa och massor av
andra.
När de driver det skitigaste jävla landet som någonsin har producerats.
Alltså, det var ju lite kul i och för sig, men bara på grund av europeiska så kallade ledares förvirring.
Ja, deras reaktion, ja.
J.D. Vance är fortfarande lika äcklig.
Jo, men då är det som var meningen att göra. Men det var ju massa nationella som drogs med i det där. Att tycker att J.D. Vance är baserad och jättebra på att tala om massinvandring. Han är massinvandringen personifierad. Han har indisk fru och indiska barn, tror jag.
Ja, han är ju, hans barn är ju bokstavligt talat 56-procentare.
Ja, hans blodslinje är förstörd. Så att han ska absolut inte prata om massinvandringen. Han kan fan dra åt helvete. Så Thomas Sowell i alla fall, ledare för White Australia Party. Han har nu skrivit på Telegram att de har ju ansökt om att ta upp det i högsta domstolen att undantas från den nya hatbrottslagen. Precis, så lagen ska inte helt overturn, vad fan heter det?
Omöjliggöra kanske.
Ja, typ dras tillbaka. Något sånt där i alla fall. Utan de vill bara ett undantag för deras grupp så att de vet att alla som är medlemmar, det är alltså över 5000 medlemmar som de hade i White Australia Party. Det var det som var så sjukt att när de registrerade partiet och tog ansökningar så exploderade ju. De fick ju hur många medlemmar som helst för att det finns så många australienare som inte är representerade helt enkelt. Det finns ingen nationalism i Australien. Det finns ju det här First Nations, nej. Jag glömmer bort. Det är en sån där halvdan. Det är inte ens SD-tier på partiet, utan det är en jävla smutsparti i alla fall. Det var någon bög som grät ut nyligen om hans rasifierade partner och grejer från det partiet. I alla fall. Det var det jag vet. Så att det är många som väntar på en nationell lösning och någon som står upp mot massinvandringen helt enkelt. Så att det var tusentals med människor som skrev upp sig. Så nu har de då sökt att få undantag och det har gått till högsta domstolen som har antagit det här nu. Så nu ska de till domstolen med det här. Och då skriver de att de flesta australienare har ännu inte till fullo förstått allvaret i den lag som den nuvarande regeringen har drivit igenom. Om den inte utmanas så innebär det att enbart skyddade grupper i Australien har privilegiet att delta i politisk kommunikation. Den högsta domstolen kommer i slutändan behöva avgöra om vi lever i ett mångkulturellt tyranni vill jag tycka. Där våra rättigheter upphör, där andras känsla av kränkning börjar. Eller om vita australiensare lagligen kan göra sin vilja gällande gentemot parlamentet. Så, jo. Det är en jävligt viktig kamp för dem där nere. För att vi har ju Joel Davis också som nu fortfarande är fängslad. Om jag förstår det. Eller han blev utsläppt. Har du hört någon nytt?
Jag tror han har blivit utsläppt, men han har som...
Just han fick gag order, så var det.
Ja, som Sam Milia.
Jo, så han får inte delta eller kommunicera med före detta medlemmar av White Australia Party. Alltså det är så, sånt där är ju så jävla tyranniskt. Alltså.
Mm.
Att man kan bestämma vem en människa får prata med under en tid. Så jävla äckligt. I en demokrati. Kan ni fatta det? I en demokrati är det så här.
Jo.
Givetvis.
Lite trött poäng, men det är ju extremt orwellianskt.
Jo.
Som Orwell skulle inte ens kunna drömma om någonting som tyranniskt. Att det som släpper ut igen, men man får inte prata med någon överhuvudtaget.
Nej. Och det är någonting jag tänker på ofta, det här med Orwell och 1984 och vad heter den på svenska? Brave New World. Du
sköna nya värld.
Sköna nya värld. När vänsterfolk till exempel och demokrater tänker på de böckerna, så är det ju riktigt jävla hemskt förtryck från makten. Men det är i princip där vi är idag. Men de förstår det inte för att de är på den tillåtna sidan av historien. Jo. Så att det är de som sitter och trycker ner saker i minneshålet hela tiden. Alltså internet är ju ett enda stort jävla minneshål av vad judar tycker att du får läsa eller inte. Det är så det har blivit. Internet var ju i princip fritt vid ett tillfälle. Och sen har de köpt mer och mer och mer inflytande tills idag när de bara kan stänga av det. De har bestämt att ditt namn får inte ha sociala medier till exempel. Eller din politiska grupp får inte publicera politiskt material på internet. Så att har du hållit på i 10 år med att publicera saker så kan de radera det direkt. Då finns du inte. Alla som kommer sen, alla de unga människorna som inte har hört talas om dig eller någonting, de vet inte ens att det finns. För att på internet så är du borta. Så jag tycker att en sån här lag som de driver igenom där, den kommer ju att påverka andra vita grupper runt om i den vita världen. Det är ju såna här lagar. Så kan de inte stoppa dig genom demokratin eller genom alltså populär politik, så kommer de bara att förbjuda dig. Då är det färdigt. Du får inte verka. Då är det som gjort. Jo, och det, poängen där var, alltså vänsterfolk som läser de här böckerna, de borde ju tycka att det vi ser idag är för jävligt. Alltså de nya lagarna som kommer, allting. Det är därför jag hoppas på hästskon. De som är genuina, de människor som faktiskt är ideologiska, idealistiska kämpar där ute, som tror på sanningen, de kommer att välja vår väg till slut. För det finns inget annat. Det här är slutet på vägen. Det här är slutspelet. Och du är välkommen när som helst. Men vi måste helt enkelt enas kring sånt här. Så har ni några mer kommentarer på det här?
Jo, jag reagerade på när jag sa det här om att liberala demokratin dör. Jag tolkar lite som att han antydde att det kommer någonting efter också. Men det kan ju bara vara jag som vill höra saker.
Men ja, att det är hoppfullt att den liberala demokratin dör.
Jo, precis.
Jo, men det är det som behöver hända. Alltså, nog mycket människor behöver se hyckleriet i den liberala demokratin och följa den starka kraft som faktiskt har insett sanningen. De behöver inte ledaren, de behöver inte starta nya partier, de behöver bara bli ett stöd för de som redan kämpar. Det är allt som krävs. Så tänk på det där ute, ni som inte gör ett jävla skit. Ta ut lite pengar i alla fall. Sätt ditt kuvert. Jag vet, det finns många trofasta lyssnare som stödjer oss. Men det där ligger på horisonten nu. Vi får se vad som händer i den högsta domstolen i Australien.
När ska jag upp i domstolen?
Torsdag, den här veckan, börjar det.
Jaha, okay, redan.
Så att, det är i nutid vi kommer att se. Det kommer nog eka världen över. Jo. Men sen tänkte jag vi kan avsluta med att prata om ert senaste avsnitt av Radio Thule. Vill du påa er podd som ni har? Den finns ju på nordfront.se.
Vilket var det senaste avsnittet? Vad är det här?
Nationalsocialismen, en vänsterrörelse.
Jo, precis. Hanna, är det någon av er som har läst den här? Det finns ju Paul Riis-Knudsen som har skrivit den, som säkert många känner till, och hans mer kända skrift, eller vad man ska kalla det, den biologiska världsåskådningen.
Jo, den har jag läst. Jag har inte läst den här. Jag började läsa den när jag lyssnade på avsnittet. Jag har bara kommit i inledningen där han pratar om vad det betyder egentligen att han kallar det för en vänsterrörelse. För det är det som är triggande. Det är provocerande i titeln.
Bara
för att man ska läsa skiten och försöka så här debunka honom. Men då är redan... Ja, han gör det redan själv i inledningen.
Jo, men här, titeln passar extra bra i dagens läge när allihop. Det är så många som vänder sig och går tillbaka till någon sorts spögar. Efterblivenhet och maga och allt möjligt sånt. Eller som Trumpismens svallvågor.
Mm.
Så om inte annat så kan det i alla fall reta människor att man tycker det är en bra skrift. Eller att man får fram den. Men jo, hans argument går ju ut på att här stämmer från franska revolutionen att höga människor var folk som ville förvara eller som bevarade samhället, alltså konservativa, och vänstermänniskor var revolutionära. Ville slå sönder allting och bygga någonting nytt.
Jo.
Så sen drar han slutsatsen att nationalsocialister måste vara vänster.
För att de är revolutionära.
Jo.
Men grejen är att det jag inte förstår med tankegången där är att när nationalsocialismen har makten så är den ju inte längre revolutionär.
Mm.
Då är den ju bara makten. Så att vi behöver ju revolutionära individer i en rörelse för att skapa förutsättningarna för nationalsocialismen. Men nationalsocialismen som ideologi behöver ju inte nämnvärt vara revolutionär. Även om jag anser mig själv vara revolutionär i dagsläget. För att systemet är i princip motsatsen till vad jag vill ha.
Jo, alltså man är ju anarkist i ett ruttet samhälle som idag egentligen. Jo. Eller man är i alla fall positiv till anarkism i dagens samhälle. Men han kommer nog in på senare i boken, men jag tror inte han ger som en definitiv förklaring just på hur en nationalsocialist är när han får makten.
Jo, men jag tycker det är så onödigt. Dels att kalla det för en vänsterrörelse och dels att kalla det för en revolutionär rörelse. Vad nationalsocialismen är en tredje position. Så den avsäger alltså vänster- och högerskalan, för det är en påhittad grej då, som du säger i Frankrike. Men judarna har ju använt det här nu i ganska lång nutid. För att hela tiden, för att det är en pendel som hela tiden svänger från höger till vänster. Så när vänstern gör en besviken, då röstar man höger. Och sen är det högern som gör en besviken, då röstar man vänster. Så går det fram och tillbaka, men det är samma jävla fågel på de här vingarna som du tittar på.
Men han opererar ju inte alls som i de tankarna vad höger och vänster har varit efter franska revolutionen, utan det är bara som i begynnelsen.
Ja. Nej, jag har som sagt inte läst boken, så jag kritiserar inte honom i sig, utan bara titeln och det som triggade mig. Jag hade en konversation på X med, eller jag har inga konversationer på X, jag bara postar och så blir folk upprörda. Men Zoomer historien återigen trampar i klaveret, den jäveln. Nu är det någon som kallas för Scholastic Book Unfair som säger att has a single person in history of humankind ever once associated the love of nature with the right? Is that something that's ever happened literally once at all? Och så säger Zoomer historien ever heard of Hitler? Där han antyder att Hitler var höger.
Höger, ja, precis.
Mm. För att nationalsocialismen är för kärlek till naturen, definitivt. Men Hitler var inte höger.
Nej, men vi kallas ju alltid högerextrem.
Jo, alla, ja. Men det är fel att anamna. Det är fel i alla lägen att bara...
Ja. Jag säger till alltid om någon säger det.
Ja. Det är ju tecken på att man kan resonera utanför ramarna. Att man kan tänka sig ett samhälle som inte bara är okontrollerad socialism där alla får bidrag och vi importerar hela jävla tredje världen och vi har okontrollerad kapitalism med fri marknad och judar som styr allt.
Höger-vänsterskalan, det är ju en, som jag ser det, alltså om jag bäst ska beskriva det, det är ju ekonomisk politik i princip, hur partier ställer sig där.
Jo.
Det är den riktiga höger-vänster.
Exakt.
Och det enda vi liknar borgarna på lite grann, det är ju att vi kanske är lite mer konservativa av oss i många frågor, och speciellt när det kommer till familjefrågor och sånt, så har vi väl en mer konservativ syn. Annars är det inte mycket. Och det ändå kallar de oss höger, det är så sjukt.
Mm.
Nej, alltså, jag förkastar såklart totalt höger vänsterskalan också, men om man måste välja en så brukar jag ta sig vänster bara.
Du behöver lite, inte.
Lite för att provocera också. Ja. Nej, men om man bara har två val så du väljer jag hellre vänster.
Det är det som är lurendrejeriet, att du har två, det är det binära som är lurendrejeriet. Du kan tänka fritt. Och vilket grejen är att nationalsocialismen kommer att ta den form den behöver ta för att rädda folket. Det spelar ingen roll vad vi gör. Det måste bara vara det bästa för folket.
Jo.
Och det hamnar i nationalsocialismen. Vi kommer att ha politiska system som stödjer vårt folk. Och vi kommer inte ha okontrollerat kapitalism där folk kan livnära sig på att folk lider i vårt land. Det går inte. Så att det kommer bara hamna någonstans där det är lagomt. Alltså, nationalsocialism är lagom. Så är det bara. Det är inte revolutionärt, det är bara lagom.
Man utgår ifrån vad som är bäst för folket och sen arbetar man bakåt. Är det kommunism som är bäst för folket så inför man här rovkapitalism faktiskt som på något under är bäst för folket så inför man ju här såklart.
Men det är ju inte det.
Nej, men jag drar det bara till sin spets.
Exakt. Nej, men så är det, exakt.
Men är det möjligt att det finns någonting bortom nationalsocialismen?
Nej.
Nej.
Det... Något ännu bättre?
Nej. Börja TND? Nej.
Fast, ja. Alltså, om man hela tiden ser det som att det är föränderligt utifrån vad som är bäst från folket, då kan man egentligen aldrig komma bortom det.
Alltså,
kommer man på något nytt som är bättre, då förändrar man ju liksom ideologin efter det. Då kan man ju inte komma fram till något bättre. För det som är bäst för folket är väl det bästa.
För grejen är att man ska ju aldrig säga aldrig. För allting är inte upptäckt. Så att det är
allting... Jo, men det är egentligen bara om... Alltså, det du sa var ju att nationalsocialismen hela tiden var förändlig. Man utgår från vad som är bäst för folket.
Jo.
Och man förändrar synen på olika saker om det behövs, om det är bättre för folket. Och det är ju bara om man slutar att följa det, först då, vi säger att man blir fastlåst i liksom en viss position och vägrar förflytta sig därifrån som parti eller som rörelse. Bara då kan det ju uppstå någonting som är bättre. Så länge man är liksom formbar och hela tiden liksom anpassar sig efter verkligheten, så kan ju aldrig något bättre uppstå. Det. Faktiskt.
Nej. Och nej, precis. Men det är också det där magiska insikten att när vi har tagit makten, så är det ju det som är politik.
Sorry, när jag
har tagit makten. Då är det ju jag som är politiken. Det spelar ingen roll vad vi kallar oss själva, utan vi kommer ju att sätta agendan och sen kommer vi att rösta inom statsstyret vad som är bäst för folket. Och det är det som kommer att bli lagarna helt enkelt. Så det kommer inte att vara någon representativ demokrati där du har massa jävla miljödårar och du har massa alla möjliga CPN som springer omkring och försöker slösa bort våra resurser på svammel hela jävla tiden. De kommer helt enkelt att förpassas till arbetsläger. För någon som nämnde läger tidigare, ja, vi kommer att ha läger. Och de kommer att vara stora, omfattande läger. För att vi måste helt enkelt forma om hela vårt folk. Vi är så jävla trasiga. Så att det är mycket, mycket som ska göras.
Jag tror ju faktiskt att när det vänder så kommer det gå snabbt. Med att alla i princip sluter upp. Så är 80% av befolkningen.
Jo, det gäller ju bara att vissa generationer måste... Mm.
Och i princip, då, det är det jag sagt många gånger också, att utan den aktiva propagandan som det nuvarande styret använder, då kommer det gå ännu snabbare. För att det vi förespråkar är mer naturligt. Utan propaganda så kommer folk glida i riktning mot våra åsikter och sånt.
Ja, men tänk...
Av sig själva nästan.
Precis, men tänk på den där jävla liran, vad hette han, Ormtunga, som höll på att viska i örat på kungen.
Fast det är en film. Mm.
Ja, det är en bok framförallt.
Ja.
Men direkt när han slutar viska, då frisknar kungen till. Ja. Då kommer han tillbaka.
Jag tror faktiskt
vi måste tänka på så länge
jag tror det kommer gå mycket lättare än vad vi tror när det väl vänder.
Så länge giftet slutar föra in i folkkroppen så kommer den att hela jättesnabbt.
Ja.
Alla batikkärringar kommer helt plötsligt att börja baka och
Jag tror att man kommer behöva straffa sådana som har begått riktiga brott mot vårt folk genom åren. Men de flesta vanliga människor bara, det är inga problem. De kommer liksom att anpassa sig och det kommer gå snabbt.
Men det sättet man skulle gå vidare från nationalsocialismen, det hade ju varit om man kritiserar grundprincipen, grundåtagandet, att det som är bäst för folket. Mm. Det hade ju varit hur det skulle ha gått. Och där ska jag säga att det finns ju många olika varianter genom historien som är väldigt snarlika nationalsocialismen på det viset. Att man har ju försökt på något vis bevara en sak. Och så det är ju då att nationalsocialismen formulerar det som att vi ska bevara en ras snarare än en folkgrupp eller ett territorium eller religion. Sådär. Det är ju det som är det intressanta med den.
Mm. Ja, det måste ju definieras vad det betyder. Och det kan ju ta olika riktningar vad man ska bevara. Ja.
Men där skulle jag säga att det finns en som har ställt sig frågan hur folket istället ska besegras. Det var Zarathustra.
Mm.
Besegras?
Mm.
Vad sa de då? Thus spake Zarathustra.
Det är en ganska tung bok.
Jo.
Men vad menar du med besegras? Alltså hur vi ska få folket att
kontentan av Nietzsches verk är ju såklart hur människan är en ganska patetisk varelse. Och att det finns inte så mycket att bevara egentligen när vi snackar om människor. Och att de är inte riktigt det jag i alla fall, eller i då Nietzsches fall han också, ser som värdefullt. Och hur ska vi ta oss vidare till någonting större?
Jag tror det är ett rätt felslut man måste ju se det lite mer modernt. Och vi har ju en genetik. Och folket, totalen av genetiken är ju liksom som en slags källa. Och man kan, det är ju lite grann, då ska man rensa bort 90% av befolkningen bara för att ha kvar de absolut bästa. Men vem vet vad som är bäst i framtiden och sånt. Det är rätt svåra frågor det där. Jag tror man har hamnat rätt fel om man börjar resonera om sånt också.
Ja, människan är ett djur.
Jo, men vi är ju det. Vi är inte perfekta på något sätt.
Man ska se
som ras.
Vissa dagar kan man se på människan som en stock med får som är också ganska ointelligenta, men man ser ju inte på det med förakt.
Nej, men precis. Jag tycker man måste se liksom vårt folk som en del av ens familj på något sätt. Och att vi tar hand om varandra på bästa sätt och man får försöka liksom göra det bästa av situationen och lyfta människor istället. Dra dem i rätt riktning. Mm. Och över tid så tror jag vi kan förbättras. Liksom.
Människan är ett djur och övermänniskan är ett odjur.
Ja, det skulle kunna vara om man... Jo. Ja.
Jo, nej, men jag tror definitivt på att vi ska göra det bästa med vårt folk. Vad det betyder,
Men det betyder ju inte att alla individer i vår befolkning är bra.
Så nej, vi gör ju inte det. Nej. Men jag vill ju att de ska vara så bra som möjligt.
Ja.
Så att, och jag tycker att speciellt det svenska folket och de nordiska folken har ju varit genetiskt isolerade under en så lång tid. Och det som händer nu med alla de bruna raserna, det är ju en synd mot mänskligheten. Att de kommer hit och blandar sig med oss.
Vi är antagligen det mest,
rena.
Ja, men homogena befolkningen någonsin. Ja. Som alltså varit under så många tusen år i princip, har vi det har nästan inte kommit in något DNA alls.
Nej.
Tvärtom har det öst ut massa DNA uppifrån Norden. Neråt och utåt och sidorna och sånt där. Men i praktiken så har det inte varit någonting sen Yamnaya, ariska invasionen eller migrationen. Efter det så har vi varit isolerade. Det finns ingen annan folkgrupp i hela världen som är så stor. Alltså. Det kanske finns några så här små grupper som har levt på någon liten ö eller något sånt där. Men liksom, nu pratar vi, jag menar, 20 miljoner va? Eller något liknande, 15 miljoner i alla fall. Om man räknar in hela Norden.
Mm.
Så att vi är nog den mest unika gruppen på det sättet. Minst blandade av alla.
Jo.
Och det sabbar de nu på 50 år.
Precis.
Har de lyckats, det... i princip. Det enda som vi har lite grann på vår sida idag, det är det här med att nordbor är de minst benägna att vara med andra folkgrupper. Så trots att det är så många som lever här, då sker inte den genetiska blandningen i så stor utsträckning som det borde vara på pappret.
Ja.
Så vi har den lilla räddningen. Men med tiden kommer det att ge med sig även där.
Mm.
Så att vi har lite tid på oss, men det är inte mycket tid till. Alltså.
Ja, var inte så säkert. Tänk på spanjorerna som 800 år av...
Jo, men se hur de ser ut idag, spanjorerna. De var ljusa förut.
Jo, det var ju nordbor för fan.
Ja, de var alltså, Gladiator-filmen är ju, många klagade på att det var fel att Russell Crowe, att han skulle vara spanjor.
Ja.
Men spanjorerna såg ut så där på den tiden. Före morernas intåg där.
Var som Russell Crowe?
Men det var det inte goter som var
i... Jo, det var västgoterna. Ja, de grundade Spanien och sånt där. De var ljusa i Spanien.
Alltså att det var fel att ta med Russell Crowe?
Nej, det var inte fel. Många tyckte att det var fel att ha med honom.
Han tyckte att han skulle vara mörkare.
Han såg inte ut som en spanjor.
Men vad fan, det gör han väl visst. Alltså, han har mörkt hår men annars vit.
Han har inte svart hår.
Nej, för fan.
Nu får du skämmas, Kråka, här. Du pratar inte om hans ansiktskontur och sådana saker. Du tittar bara på håret liksom.
Men håret är ju inte mörkt. Han är mörkblond.
Så på helheten, men alltså hans ansiktskontur är ju...
Ansiktskonturen är ju utpräglat. Ansiktskonturen är utpräglat germansk.
Ja, det är klart det är.
Okej, har du... Ja, okay.
Du jag måste fram med igen här.
Med instrumentet.
Ja, nej men det var bra rollcasting. Nej men det är därför jag kämpar. Det är för att bevara vårt folk. Jag tror på våran genetik. Jag tror att vi är unika i världen. Att det är enda som är värt att kämpa för. Tills du dör. Våran överlevnad. Så med det så ska vi avsluta ikväll. Lyssna på Radio Thule. Det finns på nordfront.se och på nordiskradio.se. Det är bara in. Vi har en telegramkanal också.
Jo.
Där kan man ju följa telegramkanalen. Och ha notifikationer på, för ni får ju en påminnelse då när det släpps ett nytt avsnitt. Ja, och med det ska vi knyta ihop säcken och kika på donationer. Ja. Vi har inga donationer, så det gick snabbt som fan. Vi har däremot en som vi missade förra veckan, Vilda Hilda, kan vi säga. Tack så mycket för att du donerar. Och till er som lyssnar nu och kanske inte hörde det tidigare, så ligger swishen nere. Så det är kontanter som gäller. Så ta gärna ut lite kontanter i veckan. Är det löning imorgon? Shit. Då kommer det in mycket cash på kontot. Du har jobbat hårt och du måste stödja vår verksamhet. Så gå ut och ta lite kontanter, stoppa ditt kuvert och skicka det till vår postbox. Så kommer vi att läsa upp ditt meddelande eller fråga i slutet av programmet när vi får dem. Men med det så säger jag tack för att ni stödjer oss. Tack för att ni lyssnar och så hörs vi nästa vecka. God kväll.
God kväll.
God kväll.
Thank you. An ordinary farmer, born and raised in the Finnish woods.